Stänger du dörren där?
Ska jag ta
Buster eller? Vänta. Stänger du dörren?
Ska jag ta Buster?
Ja, ta ut Buster. Tack snälla, se så här.
Hallå, hallå, hallå.
Hej!
Ja,
då.
Gott nytt år.
Gott nytt år till 2022.
Ja.
Det här är This is 40.
Ja, och vi sitter faktiskt i samma hus ju. Det är ju kul.
Mm, det gör vi.
I ditt fina hus där jag både har fått fira jul och nyår.
Ja. Nej, men hur ska vi? Alltså, vi måste summera så mycket saker. Jag tycker vi börjar med dagen.
Ja.
Du kom hit idag för att äta lunch och hänga med barnen. Och vi har ju egentligen inte riktigt pratat ut om allt. Om de sista veckorna.
De sista veckorna. Nej.
Men du har varit här i 2 veckor nu.
Nej, men jag har varit här väldigt länge. Och, ja, men det har varit...
Du har varit här för länge.
Ja, för länge. Nej, men det har varit lite... Liksom, för det första så brukar jag ju alltid ha jul och nyår och sånt där själv.
Mm.
Och det har ju varit så mysigt att vara... Alltså, ni har ju gjort det så... Och både jul och nyår var ju jätte... mysigt och kul. Men sen har ju du varit borta och sen har du varit lite sjuka och sådär. Och så, annars så har det ju varit ganska trist då för oss liksom ändå att vara här. För man har bott på hotell där man är van att bo då i sitt egna hus eller vad man ska säga. Och sen så
har det faktiskt varit det var så sjukt dåligt väder, ja. Vilket har varit sjukt positivt för Kalifornien såklart, som har haft torka. Så torkenivåerna har ju liksom fyllts på här.
Även om när jag bodde i LA så älskade jag ju när det regnade såklart. Mm. Men när man bor på ett hotell... Alltså,
på hotell med 4 barn ska man ju inte sitta i regnet. Det kan vi liksom bara vara överens om. Så är det.
Det är precis. LA passar, allting blir ju lite konstigt med Los Angeles i regn. För LA passar liksom inte riktigt med regn.
Nej, det ska vara sol och blå himmel.
Ingenting är gjort för regnet.
100% inte. Vi har ju haft så mycket vattenläckor under julen.
Ja.
Och det har liksom varit helt sinnessjukt.
Och även skolor och sånt. Ingenting är ju uttänkt för att det ska regna. Utan regner blir liksom kalabalik oftast. Liksom.
Och så här, man ska ju inte åka och ha semester i LA när det är dåligt väder. Jag vet att vi har haft ett par år när vi har haft besök över julen när det har varit så här dåligt väder. För länge sedan innan det blev torka.
Mm.
Och det är inte jättekul att vara här i dåligt väder. Det är det faktiskt inte.
Nej, så summan av kardemumma, för jag har ju fått ganska mycket DNC-tjänster och är det härligt att vara tillbaka och så. Och det är klart, det har ju varit helt fantastiskt att träffa er och jag har haft så mysiga liksom, både jul och nyår och så. Men, och så har vi haft några andra dagar som varit, alltså när vi var på Beverly Hills Hotel var ju jättekul och när vi åt lunch där på Monsieur Marcel. Och, men annars så är vi... Och även barnen tror jag kanske liksom lite varit så här, aha, vad ska vi göra nu? Lite liksom typ så här rulla tummarna.
Ja, jag förstår det sen. Nej, men jag förstår det 100%.
Ja, och sen så har ni varit uppe i stugan där på mellandagarna. Och mellandagarna är ju liksom en dag då man liksom normalt, eller dagar då det just är det där myset hemma med tända ljus och man äter pepparkakor och rester ifrån julafton och man går knappt utanför dörren och så, och då har ju vi liksom typ inte haft något att göra. Det har ju varit, det är ju ganska deppigt.
Men och jag har lite dåligt samvete över det, men även om vi inte hade åkt iväg så hade vi typ inte kunnat ses, för Henrik hade ju värsta förkylningen såklart i mellandagarna.
Ja, ja, det är klart.
Han har ju haft en man cold som har typ pågått i liksom 10 dagar såklart.
Ja, såklart. Mm. Ja, men det är alltid något med de där kararna. Men det är alltid något med oss också. Nu ska vi se här, för nu sista gången vi poddade så var det ju att vi skulle vänta på coronatest. Mm. Och nu ska vi, nu kommer vi också då om en timme ta coronatest för att kunna åka hem igen.
Ja, då får vi det var se. Det första du sa när du kom in hit i huset var att du typ trodde att du hade corona.
Ja, nej, men jag tror jag låter ju lite skrovlig på rösten liksom, så att jag vet inte riktigt, men annars så...
Men Issa, men du vet ju om det, men så, så, här, så många engångstest som den här familjen har kört under den här julledigheten är faktiskt helt sinnessjukt. Och det är, varje gång jag tar fram de här Binax Now, jag vet inte om de heter det i Sverige, men det är det största företaget här som gör de där testerna, så sitter jag och tänker så här... Det var Binax Now som startade corona för att tjäna de här pengarna. Herregud. För det är sådana extrema summor som måste liksom dras in på de där jävla engångstesten.
De är ju slut nu. Alltså i Sverige var de ju slut där precis innan jul.
Nej, men jag vet, så jag har ju köpt massa extra som jag ska skicka med mamma och pappa så de kan ta med sig hem. För att ju...
Men tror vi på de där? Alltså gör vi rätt så att säga?
Ja, men jag tror, i alla fall de här Buy Next Now, de har ju också röstats fram då som de bästa testen. Buy Next Now. Såklart. Som är liksom, det är liksom inte ens reklamartiklar utan det är så här riktiga journalistiska artiklar i alla tidningar. Så här, ska du köpa test, köp Buy Next Now. Men det låter ju som att det är Buy Next Now som har startat detta.
Och Zoom.
Ja, det är helt sinnessjukt.
Det har varit deras år.
Ja, det har varit deras år. Men jag tycker det är lite tråkigt att du känner att det inte var liksom 100% i resa. Men jag förstår dig 100%. Jag förstår verkligen det. Det är liksom svårt att åka på semester på det sättet liksom hit.
Ja, men jag tänker också att det är lite både och, att det är så här, det är väldigt positivt att man känner att man längtar hem. Absolut. När man har gjort ett sånt jättebeslut att ta hela sin familj, 4 barn och 2 hundar och flytta tillbaka till sitt hemland eller vad man ska säga. Och sen när man kommer tillbaka hit och där man har bott i 15 år och man känner så här, gud vad har vi gjort? Det hade ju varit en tragedi om man kände så.
Hemskt. Jättejobbigt, för vad fan hade man gjort då? Så jävla jobbigt.
Ja, då hade man ju fått flytta tillbaka förmodligen.
Så jobbigt.
Men det är ju väldigt jobbigt att flytta på människor.
Inte bara, alltså det är jättejobbigt med en vanlig flytt, men att flytta från ett land till ett annat, det är ju helt, ja, det vill man ju inte göra.
Precis. Nej, men det känns ju bra att det är så. Nu, men, och jag tror kanske det, som du säger, att känslan är ju ännu större på grund av att det har varit liksom... Ja, men att vi liksom har bott på hotell och att man kan liksom, jag tar ju bara bilen och kör runt, du vet, man kan alla sina ställen, man kan allting, så bor man ändå inte hemma, alltså.
Ja, nej, det är jättekonstigt.
Det är lite konstigt.
Men det är inte bara det som är konstigt heller, utan det är ju också hela så här, för jag tänkte på det faktiskt under jullovet när jag låg där mellan dagarna uppe i stugan, för att då var det ju också skitdåligt väder och vi gick ju knappt ut och Henrik låg med sin man cold. Det var ju inte jättepepp liksom. Ja, åt karvade på den gamla julskinkan.
Ja.
Då låg jag och tänkte på så här, vad ska jag göra på spring break? Jag måste boka semester till Mexiko. Så började jag kolla på Mexikoresor. Och sen så kom jag liksom aldrig någon vart med själva bokningen. Vilket inte är, alltså i vanliga fall brukar jag ju verkligen kunna bara boka då. Men vet du vad grejen är också? Det är så jävla tråkigt att prata om den här jävla skiten. Men det är ju inte så kul att resa i pandemitiderna. För det är liksom för mycket stress kring den där jävla pandemin. Kring tester före och efter. Kring att man sen ska sitta på flygplan med den jävla masken. Till att man kommer till den där orten. Och när man går runt i affärer ska man ha på sig ett fult jävla munskydd. Det är ju liksom inget roligt.
Nej.
Det är en annan tid. Vänta.
Ja, vi kan ju säga det lite snabbt nu. När vi sitter ju då hemma hos Karin i 2 olika hus. Och alla våra barn är här. Inklusive två kompisar. Alltså en kompis till Harry och en kompis till Selma. Så att det låter säkert lite här och där. Och de badar och tjovar och tjovar.
Ja, och min dator dog på riktigt den här gången. Så nu fick jag fick ta ett CSS dator. Och det var så här mycket teknikaliteter som har varit problem med.
Ja, så att... Vi kämpar på i alla fall. Om bara 2 timmar så måste jag vara på hotellet för att göra då de här coronatesterna för att just kunna det. Åka imorgon.
Just det.
Men vi har ju lovat en podd, då kommer den på.
Ja, det har vi lovat. Men Issa, jag måste verkligen säga att jag uppskattar i alla fall så mycket de här dagarna då vi har sett, så att det har varit så härligt.
Ja, det
men,
har det
som sagt,
varit.
Jag förstår dig. Men jag förstår dig, och för att jag har också tyckt i vanlig ordning lite synd om mig själv. Jag har haft väldigt stressigt också, för jag har ju kört en enmansshow då.
Ja, det har du verkligen.
Ja, men jag har ju kört en enmansshow i och med att Henrik av sin mancall, så att jag har ju liksom, han skulle typ bli så irriterad på mig, för han tycker ju såklart att han har gjort lika mycket som jag, men jag tycker att jag har jobbat så hårt hela jul och nyår.
Ja, men det är väl klart att han inte har gjort lika mycket som du, det fattar ju vem som helst.
Han tycker inte det, han skulle inte hålla med.
Nej, men de fattar ju ingenting.
Men nu är vi här och nu är det 2022, och det känns ju ändå härligt.
Ja, verkligen.
Det jag tog med mig när jag då var liksom, jag var lycklig men slutkörd nyårsaftonsnatten 2021 till 22. För innan dess hade jag tänkt så här, jag kommer inte ha någon nyårslöften, jag tänker inte ens på nyårslöften längre, jag känns som att man är för gammal för det. Men det första jag tänkte på nyårsdagen var så här, mitt nyårslöfte det här året ska vara att jag ska tänka mer på mig själv.
Ja, det tycker jag verkligen du ska göra.
Me. Så här snålt och surt.
Ja, det är perfekt.
Och så här, jag låg på soffan på nyårsdagen och typ kollade på en film som jag ska prata om snart. Och så låg jag väl åt direkt i någon kylspåse, så kom, jag vet inte vem det var som kom.
Det är omöjligt.
Det var något av barnen som kom, så här, vad blir det för middag? Jag bara, ingen aning. Och så kom nästa bara, jag är hungrig. Jag bara, jaha, gå och ta någonting där i kylskåpet. Ja. Och sen så här, som tredje eller fjärde person så kom ju Henrik och bara, vad ska vi ha till middag då idag då? Jag bara, jag har ingen aning. Han bara, vad är det med dig då? Jag bara, nej, jag ligger här och njuter över vad mitt nyårslöfte är. Han bara, vad är det då? Jag bara, det är att jag bara ska tänka på mig själv.
Ja, bra. Vad sa han då?
Han bara, jaha. Ja, så gick han ut i köket.
Och lagade mat.
Jo, det var ju exakt det han gjorde. För det var ju då han gjorde den där sjukt goda risotton.
Ja, just det.
I den grytan som vi fick av er i julklapp, som var fantastisk. En jättehärlig Le Creuset-gryta som han gjorde då risotto i. Medan jag infriade mitt nyårslöfte att jag låg och tänkte på mig själv.
Bra. Du ser, det är det som är grejen. De är ju bekväma, men när de märker att ingenting blir gjort, då gör de ju själva. Så att de kan. De kan om de bara vill.
Det är klart att de kan om de bara vill. Mm. Det är som så här, man ska behöva säga det till sina barn så här, du kan om du vill. Ja. Men nu ska man säga det till sin man också.
Ja, för då, det har man ju sagt.
Heja på dem.
Liksom. Ja, men så imorgon åker vi hem då och... det ska bli mysigt att komma hem. Och hundarna har man ju längtat så mycket.
Så mysigt. Gud, tänk vilket möte när de träffar mamma och pappa igen.
Nej, inte pappa, för pappa kommer inte hem.
Nej, just det. Du var mamma. Och du ligger i din säng med dina hundar. Och så är det vintersport nu, eller, på tv?
Ja. Vinterstudion är igång.
Herregud, Issa.
Ja.
Gud, vad du kommer.
Och sen kommer ju det OS. Alltså vinter-OS kommer ju här nu.
När börjar det då?
Ja, det börjar när som helst. Om någon månad eller så. 4 februari börjar Winter Olympics i Kina.
Men så du har att se fram emot en vinter, du kan titta ut på snötäckta tak, du ligger och kollar på vinter-OS och murrar in dig där i sängen.
Ja, bara tända ljus överallt och mys.
Så jävla mysigt. Ska vi tipsa om lite olika tv-grejer? Får jag tipsa om vad jag såg då på nyårsdagen?
Ja.
Jag var ju både lite bakis, såklart. Och låg där och tänkte på mig själv, mi. Och så såg jag den här filmen som faktiskt då träffade mig så otroligt. The Lost Daughter på Netflix. Med Olivia Colman, som du alltid säger att du är så lik.
Nej, men det säger jag inte. Jag säger att vi har samma frisyr. Men...
hon är underbar, jag älskar henne. Ja, men, jag tycker inte ni är så lika, men frisyrerna absolut.
Vi är absolut inte lika, men däremot så har vi samma frisyr. Men jag måste säga en sak om henne som jag tycker är så fascinerande. För det är väldigt sällan en sån kvinna får ta den platsen. Hon har ju varit känd i England hur länge som helst. Alltså, och gjort hur mycket tv-serier som helst där. Broadchurch bland annat.
Alla typ gamla poliserier så här, känns det som att hon är med. Liksom.
Ja, men precis, som vi bland annat också. Och nu är hon ju då The Crown och sådär. Men det är så, jag tycker det är otroligt, för hon är nästan med i varenda film nu. Och jag tycker det är så fascinerande att man vid den här åldern som hon är, vad hon nu kan vara, 50-55 kanske. Det är liksom George Clooney fast kvinna.
Jag vet. Men här måste jag säga en sak. För att alla, även de där gamla poliserierna som man ser då med henne, Broadchurch och dem, så har ju hon, hennes karaktär är ju alltid väldigt stark. Alltså hon har ju aldrig liksom en mähä-karaktär.
Nej, vet du, hon är född som jag 1974.
Nej, det var det jag tänkte på.
Vi är till och med samma ålders...
Och då tänkte du så här, hon ser äldre ut än vad hon är. Men det är inte det, Isa. Vet du vad grejen är?
Nej, hon ser ju, hon har ju inte en enda rynka. Det är bara det att hon har sånt djup i sin blick.
Det här är nämligen det grejen som jag tänkte så himla mycket på. När jag såg den här, jag tänkte på liksom alla hennes olika karaktärer hon har spelat. Hon har ju då, alla karaktärer har ju varit... väldigt så här bestämda kvinnoroller. Det har ju inte varit några lätta... kvinnor som hon har spelat. Nej. Utan det har ju alltid varit ganska så här jobbiga kvinnor typ.
Ja.
Och nu är jag så hemsk som säger det. Jag vet inte om man ska säga det. Men det är ju för att hon inte är den att liksom den inom citattecken den så här vanliga skådisskönheten. Utan att hon liksom har ett utseende som är mer, alltså hon är ju en mer basic person i sitt utseende.
Ja, men alltså nej, men det är ju, alltså hon är alltså,
det är därför hon också har fått fortsätta att göra rollerna, men det är hemskt att det ska vara så.
Nej, men jag tycker mer att det är just därför man blir så himla imponerad över att hon får de här rollerna i Amerika, där som är ju, alltså i England så uppskattar de ju riktigt skådespeleri, alltså om vi ska, nu ska vi ytligt prata, alltså, men här vill de ju liksom att alla ska vara väldigt snygga,
exakt. Ja,
och då blir man ju liksom väldigt fascinerad över att hon alltså under de här 2 åren som har gått fått väldigt stora roller i USA. Och på grund av The Crown då, förmodar jag att det började med. Alltså, för jag menar, i England har han ju varit jättestor hur länge som helst.
Jättestor länge.
Men, och sen så är ju då The Lost Daughter regisserad av Maggie Gyllenhaal. Mm. Alltså, och plåtad av en kvinna också. Ja. Så att,
men och har du sett den eller?
Ja.
Men den tog ju då väldigt mycket på mig på nyårsdagen, just också när jag låg där och hade mitt där löfte som var mi. För den handlar ju om en, alltså man förstår ju att det är någonting som har hänt i bakgrunden. Men hon är i alla fall professor, va? Hon kommer till en grekisk liten ort och ska väl göra något arbete och har hyrt något hus.
Miss Caruso, welcome.
Thank you.
Och hänger dagarna på stranden och sitter och skriver sina rapporter samtidigt som hon ligger och studerar liksom andra folk på stranden. Och då framförallt så är det liksom en kvinna och hennes dotter som hon blir liksom lite besatt av. Alltså det är som en sån här kuslig liksom känsla rakt igenom. Och man tror att, för att man förstår att hon också har varit eller är mamma. Man vet inte riktigt vad hennes barn är. Och man funderar, man har väldigt mycket så här funderingar kring vad som har hänt med hennes barn. För man får se så här återblickar. Och man tänker ju typ det värsta.
What were your daughters like when they were little?
I can't remember much actually. Man får se ju återblicka på när hon var ung och hur hon liksom inte riktigt orkade. Alltså det är ju, jag skulle säga liksom att vad Lost Daughter handlar om är om att föräldraskap liksom inte är så enkelt.
Att inte räcka till.
Att
känna att man bara inte orkar med sina barn ibland.
Precis.
She wouldn't stop crying.
Så här förbjudna känslor.
Children are a crushing responsibility. Happy birthday.
Och så att det är en väldigt, man måste vara ganska koncentrerad när man ser den filmen.
Ja, men den var perfekt att se helt själv och när man låg med nyårslöftet att tänka på sig själv. för den var det som hände var ju också att så här, på något sätt vis, utan att liksom avslöja för mycket, gjorde hon väl egentligen kanske det som är så här hemskast i världens ögon på en mammas sätt. Hon gjorde typ det värsta valet man kan göra typ som mamma. Och när man låg då där jag låg i mina små så här grundelser, så efteråt jag hade sett filmen, så då ville jag ju liksom gå och krama barnen och vara snäll igen.
Ja.
Och kunde tänka mig att göra ett kvällsnacks.
Den är ju baserad på den här Elena Ferrantes bok The Lost Daughter. Och Elena Ferrante är väl hon som skrev den här trilogin om Min bästa väninna, va?
Exakt. Fantastiska böcker och så här otroligt poetiskt sätt att se på världen och allting. Och det var ju, den här filmen är ju också lite som så här poesi faktiskt.
Mm.
Både i så här hur den är filmad. Den känns också väldigt mycket Maggie Gyllenhaal.
Ja.
Hon är ju väldigt speciell, både som skådis och som person, och gift med Sarsgaard.
Peter Sarsgaard.
Ja, Peter Sarsgaard är ju med i filmen också.
Mm. Jag har faktiskt sett dem på ett café en gång när hon var nybliven mamma. Och hon satt och ammade med henne, en jättestor tutte.
Mm.
på en restaurang i Venice. Mm. Och men de är ju väldigt så här hippie och härliga liksom.
Ja, men och Sarsgaard var ju faktiskt, hade ju en av huvudrollerna i den här serien Henrik gjorde förra året.
Ja, just det hade jag.
Ja, Interrogation. Ja, och verkar ju vara
sjukt. Han är ju så härlig liksom. Också.
Mm. Mm, härlig och trevlig.
Mm.
Ja, nej, men så den kan man ju rekommendera. Den krävs liksom lite så här att man har lite lugn och ro runt sig för att kunna se den.
Ja, det tycker jag också, och kanske till och med att man ska se den flera gånger faktiskt. Eller, det låter ju...
Nej, det kommer jag inte göra.
jag tror jag kommer se den en gång till. För jag hade inte riktigt lugn och ro. Men...
Jag hade ju lugn och ro.
Ja, det är ju för att nu när du har sagt att det är mi, så lyssnar ju alla på det.
Ja, nej, men alla
det är ingen det, som, det var inte läge. Ingen har börjat lyssna på mig ännu, tyvärr. Nej. Men så det The Lost Daughter som går på Netflix är absolut ett tips.
Ja, för jag tipsa om en annan grej som jag såg också?
Ja, det är klart.
Som olägligt nog så såg jag den dagen innan jag fick en magsjuka. Så jag var ju också väldigt rädd när jag låg och var så här smal under magsjukedagen. Ja.
Ni förstår ju inte hur smal Karin är. Hon ser ut som en liten så här fågelunge nu
för
tiden.
Nej men jag hade redan under julen gått ner i vikt. Förmodligen för att jag körde en enmansshow. För att jag har haft så stressigt. Liksom.
När man än ringde dig. För det första svarade du inte. Ja. Så du bara textade. Jag sitter i bilen. Du var som turbo.
Alla barnen har olika ungar och kompisar som de ska leka med. Jag ska köras fram och tillbaka. Och liksom göras olika saker med. Och sen skulle jag liksom ha stor julafton, jättestor nyår. Handlas mat, grejas. Och jag hade liksom ingen att dela det med.
Nej, helt sjukt att åka.
Ja, men jag gick ner i vikt i alla fall. Och sen fick jag en liten magsjuka igår. Så att...
ja, som kan ha kommit ifrån Greta ju. För att Greta... Vi kan ju ta det som en parentes bara, att precis när vi hade satt på ytterrockarna för att gå hem till Karin på nyårsafton, så började Greta spy rakt ut på mattan på vårt hotellrum. Och då fick vi ta av oss jackorna igen. Mm. Och så började vi liksom undra vad det var för någonting, för hon hade ätit för mycket godis eller bara. Slutade i alla fall med att hon fortsatte spy och spydde liksom typ 11 gånger eller något sånt där. Och så hade hon liksom ont i magen och hon såg inte så blek ut, men lite trött liksom. Mm. Men då bestämde vi ju då, vi tog coronatest och det var det inte. Men vi bestämde i alla fall att Filip fick vara hemma med Greta. Och så åkte jag då. Men sen så är vi 12:30 någonting. Efter 12-slaget, då ville Greta plötsligt gå på festen. Då hade hon ju sovit av sig liksom det värsta. Och då var det ju ganska bra, för då var det ju som om Filip skulle kunna komma och hämta mig också. Så det passade ju ganska bra, mig och de andra barnen. Men då kom ju Greta hit och sen så visade det sig. Och nästa dag var ju hon helt frisk liksom. Men sen så verkade det ju ha visat sig som om att det kanske var någonting smittsamt ändå.
Men jag vet inte, alltså för grejen är den, för det var ändå så här 60 timmar efter att sen jag som hade gått när mamma och jag fick våran liksom episod. Och vi hade precis också, vi hade ett middag med liksom resten av familjen här, och det var bara mamma och jag som hade ätit en sån här butter lettuce salad ur en plastlåda. Och de där, alltså det är ju känt att såna där grejer kan ge.
Ja, sallad är ju typ det farligaste du kan äta.
Ja, och det var ju det, så dagen efter när jag låg och beklagade mig, då var det så här, Henrik bara, det är det jag har sagt, man ska aldrig äta sallad. Det här Nej. Är det absolut som så. Ja, så han som liksom aldrig kan äta något grönt, Nej. Kommer nu aldrig äta något grönt.
Nej. Nej, men just sallad kan ju verkligen ha mycket bakterier, så är det ju. Men kan du, när du tänker, för ofta så är det ju så när man har blivit magsjuk. Greta hade ätit macarons. Mm. Och nu så känner hon ju att hon aldrig kan äta en macaron igen. För ofta är det ju så, när man har ätit någonting som man blir sjuk av, så vill man inte äta det.
Ja, nej, men med ostron har ju jag. För jag blev ju så sjuk av ostron en gång, ja. Så att jag typ trodde att jag skulle dö. Ja. Så att det kommer jag aldrig någonsin äta igen.
Men det är samma sak med min mamma. Hon är ju var ostronälskare. Och hon, sen typ runt 40 så spydde hon, blev hon magsjuk av ostron en gång. Och sen så vill hon ändå några år senare, för hon älskar ostron så mycket, försöka. Mm. Och då började hon spy direkt
alltså,
igen.
Aldrig. Vi bjuder ofta på ostron, för Henrik älskar ostron.
Jag älskar ostron.
Det är trevligt att bjuda på och sådär. Mm. Och det har liksom inget problem att stå där. Jag kan till och med lukta på det, men jag ska aldrig hela mitt liv äta det.
Men skaldjur är ju en sån bov liksom. Vi har ju en kompis som blev sjuk, du vet, som sen blev så leverskadad. Alltså han åt, jag har en kompis som då åt skaldjur. Och sen så nästa dag så liksom såg det ut som att han hade typ gått upp 5 kilo på magen. Så svullen var han liksom runt liksom hela magen. Då gick han till doktorn och de bara, men du har ju bara gått upp i vikt. Alltså ta det lugnt, det är ju ingenting. Men de tog ändå lite tester och så. Mm. Och han bara, men upp i vikt, herregud, jag kan inte gå upp 5 kilo på en dag. Och sen så, då ringde de efter liksom, ja, kanske 4 timmar att få tillbaka. Då var hans levervärden så dåliga så han var liksom typ tvungen att komma in akut. Liksom. Mm. Då hade ju levern varit tvungen att försöka få bort de här gifterna ur hans kropp. Och sen så blev det liksom att hans lever var tvungen liksom att typ kurera. Så han drack eller gjorde ingenting så här onyttigt på 1 års tid. Mm. Och då sa den där doktorn till honom så här, I don't fuck with shellfish anymore. No doctors do. Mm. Alltså det är det sämsta du kan äta, för att det är så lätt att få i sig för mycket gifter för kroppen, för kroppen att klara av och hantera liksom.
Mm. Ja. Sorgligt, för det är så jäkla gott.
Ja, det är jävligt gott, det är jävligt gott. Men då så... Men ja, hur kom vi på det här?
Jo, men du ska jag berätta om mitt andra tips. För att då var det då dagen innan jag blev magsjuk. Så låg jag också så här och undrade vad jag skulle titta på kvällen. Alla hade somnat. Ja, och höll på och scrollade runt bland olika saker och hittade liksom ingenting. Det är väldigt tråkigt. Och sen när man äntligen har lite tid liksom, att man ska liksom få chansen att titta på saker.
Mm.
Och av någon konstig anledning så hamnade jag då på den här, den är inte ny. Det är en tvådelars dokumentär som ligger på HBO som heter What Happened Brittany Murphy.
Ja. Oh.
Har du sett den?
Nej, men jag,
du kommer se den här i sig efter jag har pratat om den.
Nej, men
det här är liksom, hela hennes historia är ju så här, så fort man liksom stöter på den i någon tidning så, så slås man ju liksom av den, att den är så jävla sjuk och alltihopa. Och så när jag slår på den där, för det första så är det så här, det är ju absolut ingen underhållning att en person har dött. Det är verkligen inte det som vi ska komma till. Men det är liksom hela historien kring det. Det är så jävla sjukt alltihopa.
Hon var ju så jäkla charmig också.
Hon var ju så sjukt charmig. Så jävla snygg. Så jävla härlig.
Söt,
kul i intervjuer. Mm. Hon var en av stjärnorna liksom Clueless. Hon
sprallig. Var med, sprallig.
Hon var med 8mm. Hon var ju egentligen liksom en jättestjärna.
Mm.
Och blev ihop med Ashton Kutcher. Var ju liksom på så här... På toppen av hennes karriär så trodde man ju verkligen att hon skulle bli liksom... Ja, vem ska man jämföra med?
Men kanske typ Mila Kunis eller någon som nu är tillsammans med
henne. Ja, men hon var väldigt stor. Och sen från en sekund till en annan så bara helt plötsligt så fick hon bara skitroller. Det snackades skit om henne överallt. Paris Hilton som också var med i den här dokumentären höll ju på och skrev att hon var pillermissbrukare på sin sajt. Det var ju jättemånga som skrev så här hemska saker om henne. Och det visade sig också att hon hade ett väldigt svagt psyke. Mm.
Och åt väl massa piller också dessutom.
Ja, men och det var liksom en spiral av dåliga saker. Och hon var i desperat behov av så här uppmärksamhet. Och varenda kille hon var tillsammans med förlovade hon sig med. Mm. Hon ville inget hellre än att bli gift. Den killen som hon liksom var förlovad med innan hon... efter hon hade varit tillsammans med Ashton Kutcher var faktiskt en kille som jag dejtade när jag bodde här och pluggade, som var typ så jättesnygg och jättehärlig och jättekul, och sen gick hon liksom från honom, från Ashton Kutcher till den andra killen som jag också hade dejtat, till den här sinnessjukt obehagliga konartisten Simon Monjak, som var liksom mycket äldre än henne. Han hade liksom lurat massa folk och utgett sig för att vara biljonär, och han liksom satt i så här stora skulder på olika ställen. Helt plötsligt så tog han över hennes liv så totalt. Helt plötsligt från en dag till en annan. När typ något filmbolag ringde henne och ville liksom boka upp henne för typ någon casting eller någonting. Då var det så här, då hade hon sparkat alla sina agenter. Hon hade sparkat sin publicist. Hon hade sparkat precis allt och alla. Och den här Simon Monjak hade blivit allt. Han var liksom agent, han var publicist. Han var hennes advokat, han var hennes manager. Han var hennes sminkös. Det var så sjukt, och han tog ju hand om hennes ekonomi. För alla hennes pengar så gjorde han så här specialinvesteringar då, som han kallade det. Han köpte liksom, investerade i olika bostäder och grejer, och han gjorde smycken åt henne. Han gjorde typ någon exakt replika av det här Audrey Hepburns Tiffany-diadem, och allt det här sa han då till bland annat och typ hennes mamma berättat.
Mm.
Sa han ju då var så här investeringar, som pengar som liksom kunde ligga.
Mamman och han hade ju också en konstig relation, framförallt efter hennes död ju. Jag har sett andra dokumentärer, eller om det är den här jag har sett, för att jag känner igen saker.
Du måste se den här.
Actress Brittany Murphy has died.
Media paparazzi surrounded the home that she shared with her husband Simon Monjak.
Simon took her away. He made sure no one could get to her.
She was not a typical pretty girl, and so many young women in Hollywood are pressured enormously. She had lost an inordinate amount of weight, and she was dressing totally differently.
She said, "That's what I've been told. If I wanted to be considered as a leading lady." During a little dip she was having, he came along. And I think that's where her judgment was muddled, and she became prey.
Every single word out of his mouth was a lie.
We all were scared and freaked out. Like, who was this guy?
Once they got married, they were holed up in that house 24/7.
Nobody got close to her.
Last one, guys.
You start to think, well, okay, who gained from her dying?
There were more unanswered questions after the autopsy came out than there were answered questions.
Something made her sick. A healthy 32-year-old doesn't just die.
Du måste se den här. Alltså jag var helt uppslukad. Mm. Det som händer är i alla fall att Hon blir liksom en sämre och sämre skådis dag för dag. Det blir jobbigare och jobbigare att jobba med henne, för att den enda personen man måste gå igenom är den här vidriga, jävla, äckliga typen Simon Monjack, som ingen förstår varför hon är tillsammans med. Helt sjukt. De gifter sig ju alltihopa. Och den sista filmen hon gör så är hon ju liksom, alltså hon är helt katastrofal. Man får se så här klipp i hur det blir en film liksom. Jag tror att den heter någonting Across the Hall. Man får se klipp från inspelningar när hon liksom bara tappar sina lines. Och hon är helt värdelös. Mm. Det är det sista hon gör. Och sen åker Simon och hon och mamman på någon slags... De ska åka iväg på ny inspelning i Malaysia eller någonting, tror jag. Hon blir sparkad och ersatt liksom dag två, för hon är så katastrofal. Och sen åker de tillbaka till huset.
I Los Angeles, ja.
Ja, och de liksom låser in sig i det här huset. Och de har ju varit inlåsta i det här huset hela tiden. Han har liksom satt total koll på henne. Och sen, ett par dagar senare, så dör ju hon. Ja, obduktionsläkaren berättar i alla fall att så här, när de obducerar henne så har de då... Du som har lite koll på det här med blodvärde. Mm. När du var anemisk, vad låg ditt värde?
Jag kommer inte ihåg, men väldigt lågt. Under 100, typ 80 eller 60. Eller
ja, vet du vad hon hade? Hon hade 3. Mm. Så det är så här, den här coronern säger liksom att alltså hade någon, vem som helst sett henne, så hade de ju förstått att det här är en person som måste liksom åka akut till sjukhus. Mm. Och hade ett sjukhus liksom mätt det där blodvärdet på henne 2 eller 3 dagar innan, de hade liksom lagt in henne på intensiven och liksom hookat upp henne till en line omedelbart.
Ja, det är klart.
Och man hade ju kunnat rädda henne. Mm. Det var ju dels det då, hon var helt totalt anemisk. Hon hade ju blivit anorektisk också, för att han gillade ju då smala tjejer och hon var väldigt osäker, och många hade ju sagt till henne att hon var chubby och liksom allt med rena eller.
I Clueless så spelar hon ju liksom lite den där chubby girlen som de ska göra om liksom.
Exakt. Det är jättehemskt. Alltså det här är så jävla hemskt, det här dramat. Hon är alltså bara 32 år gammal när hon dör. Mm. Och hon är då superanemisk, och det är ju helt otroligt tydligt att det här är liksom att den här mannen har varit helt jävla vidrig som inte har tagit henne till ett sjukhus, för hon har ju också en fullblown
lunginflammation
som är så illa så att det är så här, lungorna när man då gör en sån här obduktion så tar de bitar av lungorna och lägger i vatten för att se hur pass illa den här lunginflammationen är. Den är så illa så att de här bitarna av lungorna sjunker som stenar på en gång, så vattenfyllt var det.
Nej, men och sen så är det väl så att man ska väl kanske inte berätta allt, men det finns ju ett öde som han också.
Ja, men det jag sista måste berätta är så här, hur jävla sjukt det är sen då när han är ju helt sinnessjuk. Han tar ju in någon reporter och visar upp alla hennes kläder och går runt där och visar i så här huset på, alltså han är helt morbid.
This is obviously the infamous bathroom which no one has managed to even come in and clean out yet, and as you can see, my wife had a penchant for cosmetics. Well, most of the cosmetics are mine, as I ended up having to buy them over the years for the hair and makeup, and this is the little doggy couch where she actually fell. She fell on Clara's chaise longue, and then she was put on a side right here next to the chaise longue.
Och sen ställer ju han och den här mamman upp på en intervju. De ställer upp på en intervju hos Larry King som är helt absurd. Ja, Lars måste nästan lägga in lite klipp här från den intervjun. För det är liksom det sjukaste jag sett.
Any eating problems? Any dislike? No.
Eating problems?
Not any problems other than the heart rhythm you knew about?
Yes, she had a big eating problem.
Which was?
She had refined taste. That was the big eating problem. It had to be this Thai restaurant, this Chinese restaurant, the Four Seasons, the Bel Air, the Chateau Marmont, or the Beverly Hills Hotel. And if you define that as an eating problem, then yes, my wife had an eating problem.
A lucrative eating problem.
Exactly.
We'll be right back.
När han pratar om hennes så här vackra, fluffiga, kurviga kropp och att han inte ville att en obducent skulle skära i hennes lena hud. Alltså det är så här, vad är det här för jävla äcklig person?
It was such a shock. This pristine body that was curvy in all the right places and the skin like silk. And how could I say in front of her mother, cut her up?
I mean, it was just unfathomable.
What kind of insanity is that?
Och det enda man vill ju att han ska åka dit för det, men han gör ju inte det.
Både han och mamman känns ju väldigt... Alltså det känns ju nästan som om de har en relation.
Han berättar hur de liksom cuddle up together for a comfort each other.
För att de är så ledsna och sådär. Man bara, okej.
Where do you two go from here?
Well, we stay together for now. Because that's what we
have. You go to England or stay here?
I would never leave my mother-in-law. Are you crazy?
You going to stay here, Sharon?
We could never. In Los Angeles?
Or go to New Jersey?
No, we never. Brittany,
we have a
never
job.
Wanted to stay here except for work, so.
You go back east?
We
have a job to do. It's called the Brittany Murphy Foundation for young people, for education.
Hope you put this away, and I wish you happy lives.
Thank you so much.
And I thank
much.
You for coming.
Thank you, Larry.
Thank you, Larry.
Appreciate it.
Absurd. Alltså, det var mitt andra filmtips.
Ja. Nej, men jag har ju också kollat på ganska mycket saker, men The Lost Daughter har jag ju sett. Men sen har jag tittat igen då ganska mycket på CNN såklart.
Oh, yeah.
Och jag tycker faktiskt att vi kan prata en sekund om, ja, om Anderson Cooper och Andy Cohens nyår på Times Square när Andy Cohen blir så full.
Nej, men jag tror inte det. Alltså, berätta.
Varje nyår så har ju de den här liksom nyårs...
The ball drop.
Och det, de CNN tycker ju att det har ju, liksom att det är roligt att blanda Anderson Cooper och Andy Cohen, för de är bästisar. De har ju till och med varit på såna här tours ihop liksom med alltså de gör en sån här stand-up, de är ju ett, och de är jättebra kompisar. Och varje år så är det lite så här en grej att Andy Cohen dricker lite för mycket.
Mm. Men han är ju den som får vara liksom lite loose, för att han är ingen nyhetskille.
Precis, så han får vara liksom lite så för dem.
Han får spåra.
Han får spåra lite, men den här året spårade han ju extra mycket.
Nej, men gud, vad kul.
Happy New Year!
Happy New Year!
Cheers!
We want to wish you all
happy New
home,
Year,
happy
everybody.
New Year.
2022, don't you feel cleansed? Cheers, let's
I hope
do this.
This is a great
little mini shot.
Advance. Mm.
Den han pratade mest skit om var Bill de Blasio. Alltså, och det var ju Bill de Blasios sista dag. För efter nyår så skulle ju då den här nya, vad blir det, guvernören, va? Ja, guvernören av New York, kronas då. Så det var ju en enkel dag att prata skit om Bill de Blasio. Men Andy Cohen är ju liksom New York. Alltså, förstår du vad jag menar? Han är liksom...
Men vad sa han då?
Let me tell you something.
Oh, please. Tell us something, Andy.
Watching Mayor de Blasio...
Oh, don't go on a rant.
Do his...
Don't go on a rant.
Victory lap. Dance after 4 years of the crappiest term as the mayor of New York. The only thing that Democrats and Republicans can agree on
is
what a horrible mayor he has been. So sayonara, sucka.
Det jag tycker mest roligt är liksom att man i fortfarande i Amerika kan att sånt här slips through. För att,
ja, vet, ja, absolut. För det är inte mycket som slips
through. Nej, och att då liksom ändå han kan vakna upp. Och, alltså, tänk dig själv när man tycker att man har gjort bort sig på ett... på en nyårsfest.
Ja.
Och sen, men så kommer man på att oj, hela Amerika har tittat på detta. Mm. Och vad har jag sagt egentligen? Och man kan titta på det i efterhand. När han måste ha vaknat upp då. Var ju såhär bara, yeah, oh, maybe I had a little too much tequila yesterday. But I stand for what I say, liksom typ sådär.
Andy Cohen is not apologizing for getting tipsy on New Year's Eve.
I will not be shamed for having fun on New Year's Eve.
On Howard Stern's Serious Radio show, Cohen spoke out about the rant on CNN that targeted outgoing New York City Mayor Bill de Blasio. Cohen acknowledges he was, shall we say, overserved while co-hosting with his good pal Anderson Cooper.
It was not only a middling year, but it ended in a car crash of COVID and Betty White dying on the day of New Year's Eve, who everyone loved. So it was like, we got to kick it into gear. We got to have fun.
But he does have one regret. This dig against Ryan Seacrest, who was hosting ABC's festivities just feet away.
Men jag älskar Ryan Seacrest, så vad kan han ha sagt? Sa han något dumt om Ryan? Nej.
Sayonara, sucka!
Så att vi kan sätta in lite roliga klipp därifrån. Så kan ni alla som blev jättefulla på nyår och slippa skämmas så mycket kanske.
Ja, nej, men man behöver inte skämmas över nyårsfyllor, tycker inte jag. Det är liksom, nyår är liksom off limits.
Nej, men man vet ju hur man mår. Det är inte många människor som mår jättebra den första januari.
Nej. Såg du klippet på när jag städade med högklackat?
Nej, det såg jag inte. Har
men, lagt, nej, men det var Isabella som tagit en film. Jag kan lägga den på våran Instagram.
Ja, det är jättekul. Var det fortfarande på natten liksom, eller?
Ja, men hon och Lotta skulle ta någon bild på mig när jag satt nere i biblioteket. Och ja, det var väldigt tydligt vilken nivå jag var på. Städade golvet med högklackat, vispade bort så leksaker med högklackat. Det var Mickan.
Ja, men Mickan, du är alltid Mickan. Vi har ju kommit
Mickan
på,
levererar.
Vi har kommit på att du är ju Los Angeles Mickan, så att det är ju perfekt.
Mm.
Och Henrik är fan lik Fredde också, så det är ja, det är.
Vi är här på sol, och vårt område är ju Solsidan 100%.
Det jobbiga är ju att jag är, då är Mia Skäringer och Filip är Felix Herngren. Ja. Men det är inte helt olikt alltså.
Nej, men jo, det är det visst.
Nej, jag skojar bara. Men du är i alla fall mycket än, det är en sak som är säker.
Du, jag har ett tips också.
Du har ett tips eller?
Ja.
Ja, kör.
Nej, men med clean start och allt, nytt år och allt, så vill man ju ha bra, cleana grejer. Hoppas inte jag tipsat om den här förut, men jag har faktiskt använt den i över ett år.
Mm-hmm.
Jag älskar den. Pharmacy's Green Clean, vet du vad det är?
Nej, men hit kan man hitta världens, det där i Sverige, tror du?
Ja, världens bästa sminkborttagning. Det är en melt-away-produkt. Så att det är som en burk. Du stoppar ner handen, tar lite av den här turkosa geggan, sätter på ögonsminket, och du vet, nu när man har blivit då i den här åldern som man vill ha mycket smink, så blir det jobbigare att ta bort allting. Men den här tar bort precis allt, och du behöver så sjukt lite, du bara tar lite av det där. Det känns också så här superhärligt, känns vårdande, så att det torkar inte ut eller någonting, och så gnuggar du in ögonen med det här och sen bara kör du på varmt vatten. Alltså det är typ så helt otroligt faktiskt. Pharmacist Green Clean Makeup Melt Away Cleansing Balm.
Ja, och den finns på Sephora.
Kan verkligen rekommendera. För den känns så himla bra för huden. Den känns verkligen som att den gör någon nytta också.
Ja, för jag har ju då inte haft någon cleanser med mig. Eller den tog slut. Så jag har ju behövt tvätta av mitt smink med tvål. Herregud vad man känner sig torr i ansiktet då.
Det blir så torrt.
Ja.
Ja, nej, men det här är mitt tips. Och den är faktiskt inte här särskilt dyr heller. Det tipsar jag om.
Jag ser också att det finns på Amazon för de som tycker det är kul.
Yes.
Ja.
Du, ja, men nu börjar vi närma oss tid för att du ska åka hemåt.
Åka hemåt och ta, först ska jag ta ett...
Jag är glad för dig för att du tycker att det ska bli härligt.
Ja, nu först ska jag ta ett coronatest, så får vi hoppas att det... Eller alla vi fem måste ju ta ett coronatest. Filip tog ett igår, alltså ett riktigt, alltså var på ett en laboratorium. Och det var negativt, så att vi borde väl vara negativa då. Men
det är PCR-test ni tar också?
Ja. Mm. Det är lika bra att ha det liksom, även fast man kanske inte behöver det. Men alltså, framförallt för att man vill väl inte smitta massa andra människor. Jag hörde, det vill jag faktiskt också berätta, om en kille i New York som testade positivt i förra veckan, eller om det var, ja, för 3 dagar sedan. Men här, om man åker inom USA behöver man inte visa något test.
Han åkte till... Nej, men istället, nu ska du inte slänga skit på oss, för jag ska faktiskt säga en sak. Vet du hur sjukt det här är? För folk som åker till Sverige från andra länder som är svenska medborgare behöver faktiskt inte test just nu, vilket är helt sinnessjukt, för de kan ju smitta precis lika mycket på flygplan som någon som inte är svensk medborgare.
Mm. Nej, men jag tror snarare att det är så att det man gör som i Sydafrika, att man bara slutar alltså testa och göra, alltså nu är det här så smittsamt, det här omikron, så att nu kommer alla få det, så att nu spelar det liksom ingen roll längre. Så att det är väl mer det. Men det han visste ju att han, jag tänker mer moraliskt, att han visste att han hade det och ändå satte sig på ett plan.
Mm.
Alltså det kanske inte du och jag skulle ha gjort ändå.
Nej,
eller?
Absolut inte.
Alltså även fast vi skulle kunna. Så att jag tänker inte riktigt med så här länder. Alla har ju sina konstiga regler. Men det kanske...
Och för Sverige är ju typ det enda land som har så att man inte behöver ta för inflygning.
Ja, men är du säker på att det fortfarande är så? Det kanske är det.
Ja, men de ska ju uppdatera reglerna. Så det kommer ju säkert till nästa vecka när det här kommer ut, så kanske det har uppdaterat.
Varför ska jag ta då?
Nej, exakt. Du behöver inte.
Behöver jag inte ta?
Jag behöver inte ta.
Men jag är inte svensk medborgare, jag är schweizisk medborgare.
Nej, okej. Okay. Då kanske du kommer ha problem. Då kanske vi inte släpper in dig, och det orkar du ju inte.
Och Greta är ju amerikan.
Mm, nej, då kanske ni måste.
Ja, det är lika bra att vi tar i alla fall. Plus att det är väl bra att försöka vara så bra människa som möjligt för karman, tänker jag.
Absolut.
Att man inte håller på att sitta och smitta ner ett helt plan.
Ja, absolut. Men utöver det så är mitt råd att tänka mer på mi.
Ja, men då kanske jag inte ska ta något test då.
Jo, men just den grejen tycker jag du ska göra.
Men
allt annat så tycker jag att man i första läget tänker så här, vad är bäst för mig?
Ja.
När man ska göra någonting, vilket beslut det än handlar om, så ska man alltid tänka så här, vad är bäst för mig? För det kan jag lova dig att våra män alltid har tänkt.
Ja, det är klart de gör.
Så innan vi tänker på barnen eller dem så tänker vi så här, vad är bäst för mig? Och så fattar man beslutet utifrån det.
Ja, men problemet är att i min familj skulle liksom ingenting hända då. Ingen skulle borsta tänderna. Alla skulle äta godis och chips hela tiden. Ja, man måste ju säga till hela tiden.
Men du kan inte applicera det på allt. Men på väldigt mycket kommer jag nu i alla fall de här första dagarna på det här nya året. Ska jag i alla fall tänka, vad är bäst för mig?
Ja, vad bra. Vad kul för dig. Då ska jag tänka, vad är bäst för Karin också?
Absolut.
Mm. Och med det så vill vi säga att det var kul. Gott nytt år. Det här kommer bli bra, 2022, det hör ni ju själva. Vilken bra siffra.
Det kommer bli så sjukt bra. Särskilt när det bara ska handla om mig.
Ja, exakt. Karin går in i me mode och jag hjälper henne på vägen.
Men det måste du också göra.
Nej, men jag går in i Karin mode.
Du går också in i me. Alla vi går in i me.
Ja, det är bra. Ja, gott nytt år på er.
Puss eller,
och puss, och vi hörs nästa vecka.
Puss puss.
Hej då. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to have it all. I've seen your face a hundred times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.